Det är några år sedan jag gick på en helgkurs med akvarell på Mullsjö folkhögskola. Vi var någon sån där 15 personer som hade kommit dit. Och så skulle vi ha en sån där presentationsrunda, ni vet, först. Tala om vad vi hette och lite vad vi hade gjort och varför vi var där. Jag satt sist, jag råkade bli så att de började på andra änden, så att säga. Så de började på den kanten. Och så säger, det var mest damer det här. Nej, jag kan inte måla. Sen sa nummer två. Nej, jag kan inte heller måla. Och så sa nummer tre. Ja, jag kan inte heller måla. Och jag tänkte, hjälp. Så gick de igenom hela raddan. Och så tänkte jag, vad ska jag säga? Jag kommer faktiskt inte ihåg vad jag sa. Ärligt nu så kommer jag faktiskt inte ihåg det. Men så satt jag och tänkte, vad märkliga vi människor är. Jag kände ju några av dem här och de kunde verkligen. De var jätteduktiga. Och läraren vi hade sa ju efter ett tag, så sa hon, ja, det var ovanligt hög nivå på den här gruppen, sa hon. Så tänkte jag, vad kunde vi ha sagt istället? Vad kunde alla vi ha sagt istället? För att säga, jag kan inte. Ja, vi kanske kunde ha sagt, jag tycker det är jätteroligt att måla. Jag ska ha en jätterolig helg. Jag vill lära mig mer. Jag vill upptäcka nya saker. Jag vill utvecklas. Och helt plötsligt så känner ni att det lyfter på ett helt annat sätt. Och att i samma situation går att tänka på två helt olika vis. Varför i all sin dar ursäktar vi oss så mycket som vi gör? För visst gör vi. Vågar ni nicka nu eller? Har ni kommit hem till någon som säger, ja, den här kakan blev alldeles misslyckad? Ja. Och jag säger ju så ibland själv. Är vi märkliga? Är det här svenskt? Är det någon slags jantelag? Akta dig, du får inte förhäva dig, för då är du högfärdig och mallig och det är inte bra. Men, och sen så hör vi också det här, den här andra sidan då, det här kravet vi kanske känner på oss. Ja, jag borde nog gå till kyrkan oftare. Jag borde nog ställa upp. Jag vill tjäna Herren, men jag vet inte hur. Men titta på alla de andra, de är jätteduktiga. Och då kan ju inte jag. Alltså, hur ska jag kunna platsa där? Och så känner vi att jag borde nog, jag skulle eller jag måste. Och inget av det här är en bra utgångspunkt. Inte att säga jag inte kan eller känna kravet. Jag borde, jag skulle eller jag måste. Så överskriften idag på min predikan är: kom med det du har. Men släng det du inte behöver. Och här får ni hänga med och se vad det där sista släng är för något sen. Upptäck din gåva och börja fungera är min första punkt. Om du köper en växt och planterar i din trädgård. Jag kommer till ett bibelsammanhang om en stund här, så ni kan vara lugna. Om du köper en växt och planterar i din trädgård. Det står på lappen att den trivs i solsken. Och så går du och planterar den på norrsidan. Nej. Det gör vi inte, hoppas jag inte. Då vet vi att växten dör, den trivs inte. Eller har du en såg och så ska du såga av någonting som är metall, så går du ta träsågen och så sågar du. Nej, det gör vi inte. Det går inte alls bra. Vi förstör hela sågen. Vill du ha hjälp med målning så ringer du elektrikern. Nej. Det är ingen som gör det. Det är så rätt. Men ibland känns det som att de här självklarheterna, de är bortblåsta. För ibland så låter det lite grann så här, inte minst i den kyrkliga världen. Nu är det dags att ställa upp. Här finns det en ledig plats. Det är många luckor att fyllas. Och så känner vi det här kravet. Och det är inte riktigt bra. Ett exempel som faktiskt har hänt mig själv, för att belysa detta så kan jag ju ta det. Det här är många år sedan och det är inte här. Vi hade faktiskt kommit hem från Indien, Roland och jag, och vi skulle börja gå i en församling. Vi var inte medlemmar där än, men vi var på väg in så att säga. Det ringde på vår telefon. Ja, vad roligt. Här är alla med i serveringsgruppen och nu så sätter vi in er här och så där ställer vi upp och så anuit. Ja, visst. Så ringde nästa. Vi behöver scoutledare. Det kan väl du bli, Helena. Det vi behöver, vi har ett stort behov just nu. Jag ska fundera på det, sa jag. Så ringde barntimmeledaren. Du är ju ändå här med dina flickor. Du måste bli barntimmeledare. Jag ska fundera på det. Jag funderade och så är jag så ärlig så jag sa till de här. Det är inte min gåva att vara scoutledare. Det är inte min gåva att vara barntimmeledare heller. Men jag kände att det var inte riktigt okej att säga så. Och då tänkte jag, det är inte bra när det är så. Men jag höll fast vid det så ja, det kändes lite så där. Så gick det ett tag. Så var jag hemma, min man och jag var hemma hos pastorn och han suckade, för den veckan var det programskrivningsdags. Och han satt med en gammaldags skrivmaskin så här, pekfingervalsen och tippexpapper, kommer ni ihåg det? Och det här är ett tag sedan, men Roland och jag hade en dator. Det var nog vår första kanske på den tiden. Och när jag såg detta och så hörde jag honom sucka och så hörde jag hur lång tid det tog. Hur många dagar det tog honom att göra programbladet, så tänkte jag. Ja, där har vi det. Det är roligt, det ska jag göra. Så jag anmälde mig själv och sa, jag gör programbladet. Jag kan måla någon bild och jag kan sätta på någon dikt och jag kan fräscha upp det hela. Det var min gåva. Och det gick jag in och gjorde. Och det jag vet sedan dess att pastorn slapp att göra det. För det var ju uppenbart inte hans grej. Och då vill jag lyfta fram hur viktigt det är att du och jag upptäcker våra gåvor och funktioner. För det handlar om funktion. Och ni hör hur illa det var att försöka såga med träsågen i metall. Det är ingen bra funktion överhuvudtaget. Och så här ska det ju inte fungera i det kristna livet heller. Men det jag gör som jag har en gåva för, det jag är bra på, det kommer att utgå från mitt hjärta. Och då kommer jag att beröra andras hjärtan. För det berör det som berör mig. Visst, sen är det så, vi måste städa och vi måste renovera, vi måste koka kaffe, sån här. Ja, där får vi ställa upp allihop. Så är det. Nu till dagens bibeltext. Och det är från Johannes 6, vers 1-13. Och det är den här lilla pojken. Jag är med en korg. Jag brukar med mig korgar, och jag förstår inte varför det är så. Han som hade med sig 5 bröd. Fiskarna vågade jag inte ta med, men jag tänkte att det skulle lukta så. Johannes 6, vers 1-13. Mat åt 5000. Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter, därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom, sa han till Filippos: var ska vi köpa bröd så att alla dessa får något att äta? Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: ja, det räcker ju inte med bröd för 200 denarer om de ska få en bit var. En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa: här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men varför slår det till så många? Jesus sa: låt folket slå sig ner. Det var gott om gräs på den platsen och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där. Och likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna: samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars. De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de bitar av de 5 kornbröden som hade blivit över när de ätit. Kom med det du har. Det är mycket möjligt att det känns så här. Tror ni han kände sig, pojken? En liten pojk och hans matsäck. Kan jag väl inte gå fram till Jesus? Till 5000 pers. Ja, de var ju fler. Det var ju gubbarna. 5000 och fruar och barn. Ja, de var nog 15000 minst. Kan jag väl inte? Nej, det går ju inte. Absolut inte. Det är ju helt omöjligt. Jag går tyst härifrån. Vilken tur att han inte gjorde det. Barn är härliga. De kommer som de är och tar med sig det de har. Gud har i dig och mig lagt ner gåvor. Olika gåvor. Och det är genom dig och mig, med våra gåvor, som han väljer att jobba här på jorden. Och det är någon som har sagt: hade han ingen annan plan än de där 12 lärjungarna? Var det allt? Nej, jag har ingen annan plan. Han hade ingen annan plan. Men utifrån dem, med deras gåvor, så har det vuxit vidare. Verksamheten, församlingens liv, måste födas ur de människor vi är. Och vi behöver faktiskt anpassa det vi gör utifrån dem vi är. Det är faktiskt inte farligt att starta nya saker. Om det finns människor som har gåvor till att göra de här nya sakerna. Det är heller inte farligt att lägga ner om det inte finns någon som har just de gåvorna. Finns det inga ungdomar i församlingen som kan sjunga och ingen som spelar, då kan man inte ha en ungdomskör, hur gärna man vill. Men det här skiftar ju med olika tider. Men vi måste vara utifrån dem vi är. För det är bara där hjärtat klappar. Och det handlar om liv. Och är det liv så växer det vidare. Det spelar ingen roll hur litet det är, för det växer. För annars håller vi på och sågar i metall med en träsåg. Alltså det går inte. Det måste vara liv. Det måste födas utifrån de människor vi är. Lärjungarna såg ett behov. Det fattades mat. Samtidigt ser man en svårighet. Människorna var jättemånga. Det var för dyrt att köpa mat. Vilken tur att pojken var där och vågade erbjuda det lilla han hade. Och vilken tur att någon såg honom överhuvudtaget. För det var ju en lärjunge som tog med honom till Jesus. Det hade varit jättelätt att säga: nej, 5 bröd och 2 fiskar, det är jättebra, tack, men du kan fortsätta med ditt. Vad ser vi? Vad ser du? Vad ser du i dig själv? Och vad ser du hos andra? Ja, det är bra. Men, ja. Vad ser vi? Ser vi med Guds ögon? Ser vi på ett annat sätt? Ser vi att här kanske det kan bli något mer? Men bara det att jag kommer med det lilla jag har. Det är en så jättebra bild, din flöjt idag, så det är inte sant. Här kommer hon med sår på läppen och flöjt från Netto för 200. Men med Gud med i bilden, med Guds nåd och hans välsignelse, så blir det mer. Det blir något annat också. Kom med det du har. Det går inte att säga, jag kan inte, de kommer skratta åt mig. Någon kommer tycka det här förslaget är dumt. Eller jag har mycket idéer, jag kan inte genomföra alla, annars så jag håller tyst. Kanske är det så att det finns idémänniskor som har för mycket idéer. Och det finns en annan grupp som kan säga, den här idén tar vi. För ofta tycker jag hör ibland, men jag säger inte det här, för säger jag det får jag göra det. Det kanske inte ska vara så. Det kanske finns en annan som har gåvan att göra den idén som den här personen hade. Pojken kunde lätt ha sagt, det måste ju finnas en annan som har matsäck med sig. Lilla, jag har en mamma skickat med mig, jag ska vidare till mina. Det kanske var någon kompis som skulle dela det med honom, vad vet jag. Men han erbjöd det han hade, och så var det någon, en lärjunge där som ser honom. Vi behöver identifiera och se de gåvor vi har. Och inte säga, det finns någon annan som gör det bättre än jag. Upptäcka att just du är viktig och att du kan bära frukt. Och ibland är vi lite låsta i våra kanske tankemönster. Vi ser inte riktigt gåvor. När jag var pastor i Furesjö så skulle vi ha en, vi hade ju konfirmander. Och det här året så fick vi 9 killar. Och det var mycket för den här lilla orten Furesjö på 600 personer. Vi hade 9 killar. Hälften kom utifrån icke-församlingsmedlemmars barn. Och det här var ju jätteroligt. Sen blev styrelsen lite nervös. För de tänkte, kvinna 40-årsåldern var jag det, pastor skulle ha 9 tonåringar. Hur ska detta gå? Vi måste ha en ung kille som ledare som hjälper Helena. Ja, det får ni gärna hitta, så ja, de letade. Och de hittade en. Men sen var det någon som frågade tonåringarna vem de ville ha som ledare. Vet ni vem de pekade på? Ja, de ville ha mig förstås, det var snällt. De pekade på en man som var 60 år. Det hade varit deras söndagsskollärare. Det var ju ingen i styrelsen. Vi hade inte tänkt på honom. Men han var perfekt. Han var en sån där resande affärsman, så han reste. Han reste ibland 60 mil och mer, tror jag, för att komma hem och hinna i tid till konfan. Så det blev han och jag, en 40-åring och en 60-åring, och den andra unge killen, han dök aldrig upp. Men det funkade alltså utmärkt. Det var mitt absolut roligaste konfa-år. Det är ingen av oss som väljer ut en 60-årig gubbe. Jag höll på att säga förlåt. Min man är inte här idag. Ni hänger med på hur jag tänker. Han hade den gåvan att prata med ungdomarna. Och han hade rört vid deras hjärta när han var deras söndagsskollärare. Och jag hade en äldre man, jag kommer inte så väl ihåg att han var säkert 70 plus, när jag var barn. Och det är honom jag minns, de andra minns jag inte. Jag minns honom, vet ni varför jag minns honom? För när vi bad, då sitter han och gråter. Så jag fattar att den här mannen, han har någon speciell kontakt med någonting. Det rörde honom vid hans hjärta. Så, vad är din gåva? Behöver vi tänka lite utanför boxen ibland? Jag kan väl inte säga att jag vill vara tonårsledare. Jo, det kan du väl. Det kvittar väl både vad du har för ålder och annat. Vad underbart om vi fick in en helt annan blandning. Men just det här, du behöver fungera med din gåva på rätt ställe. Då har varken kön eller ålder någon betydelse. Vad är din gåva? Kanske behöver vi putta på någon annan och säga jag ser dig. Och jag ser att du kanske behöver göra detta och lyfta fram den människan. Och se det och uppmuntra det lilla som finns där. Så min fråga till oss idag. Ser du dina gåvor? Använder du dem? Kan vi som Kristi lärjungar se, uppmuntra och släppa fram andra? Kom med det du har, litet som stort. Lämna resten åt Herren. Det är ju han som tar hand om det du kommer med. Det är ju det som är det fantastiska. Kom med det du har. Men släng det du inte behöver. För det kan ligga saker i vägen här och störa så att säga. Det står ju så här i Matteus 5:23. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer du ihåg att din broder har något otalt med dig, så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Ibland kan det ju vara så att vi släpar runt på en massa saker som inte ska vara med. Och jag tror att de hindrar. Det kan finnas obearbetade saker hos oss själva. Det kan finnas skuldkänslor. Det kan finnas känslor av mindervärde. Jag kan inte. Det kan finnas konflikter vi aldrig har gjort upp. Och bitterhet. Ja, det är bara att fortsätta listan. Det här blir bördor i din livsryggsäck som skymmer sikten och som stör vår gudsrelation och tynger oss. Detta behöver upptäckas och kastas bort. Det kan vara en lång process faktiskt. Och Jesus tar ju så allvarligt på detta så att han till och med säger lägg ner gåvan, låt han vara där. Han skulle ha sagt att lägg gåvan där först och sen går du. Han säger lägg ner din gåva. Det behöver upptäckas och kastas bort det som hindrar oss. Som ett exempel på detta. En liten berättelse ur en, jag har en andaktsbok för damer, kvinnor, men det funkar till alla. Finns det en liten berättelse, en kvinna, så ser vi vem det är av damerna, det är flera som har skrivit om här. Detta är Patsy Claremont som skriver om sin egen upplevelse en dag så här, från USA det här. Jag minns den här dagen mycket väl, skriver hon. Det var en sån där dag då jag tyckte allting funkade perfekt från första början. Jag duschade och fixade håret. Blev precis som jag ville ha det, vilket var sällsynt. Jag drog på mig min nya rosa jumper. Och så drog jag på mig mina långbyxor och klev i skorna. Jag kastade en blick i spegeln och tänkte, snyggt. Så kartade jag ner det här lite. Så skulle hon åka ner och handla och det var mycket folk på stan så hon var tvungen att parkera 2 kvarter bort. Så kliver hon ur bilen, promenerar ner för gatan, korsar en gata. Och det såg ut som att alla människor den här dagen var mycket glada. Chauffören i bilen vinkade och lastbilschauffören så stannade vid övergångsstället, log brett emot henne. Hon tänkte, oh vilken fantastisk dag. På väg in i affären, och när hon hade gått in i affären, fick jag syn på mig själv i glasdörrarna. Och så tyckte jag, men vad är detta? Jag snurrade runt och såg att det hängde något bakom mig, skriver hon. Jag insåg att det var ett par strumpbyxor. Jag hade gått runt med strumpbyxor släpande efter mig. Då förstod jag plötsligt varför alla hade varit så glada. Det slog mig att kvällen innan jag hade tagit av mig byxor och strumpbyxor på en gång. Och så hade jag glömt att de låg i byxorna. Så de hade hängt ut där bak och släpat med. Så tänkte jag på att jag hade lett och vinkat åt bilarna. Jag trodde jag hade nått en viss mognad vid denna tidpunkt i livet. Men när jag upptäckte det som hängde och slängde där bak, så trodde jag att jag skulle dö. Så hon åker hem. Hon tar sig från affären och kommer hem. Och tänker, jag ska aldrig berätta detta för någon. Men hon åker hem. Och möter mannen hemma på gården. Jag ropar till honom och säger, vet du vad som har hänt mig idag? Gissa om han tyckte det var roligt att hans fru klivit runt på stan med ett strumpbyxsvans efter sig. Jag och min sida ville flytta till en annan delstat, helst samma natt. Det tyckte han var något överdrivet och föreslog istället att jag kunde gå 10 steg bakom honom en tid framöver. Efter en liten stunds eftertanke kom vi på att jag borde gå 10 steg före så att han kunde kolla hur jag såg ut. Om du någonsin har gjort bort dig ordentligt, så vet du att ju mer du försöker att inte tänka på det som hänt, desto starkare påminns du om det. Medan jag gick omkring hemma i huset spelade samma scen upp för mig gång på gång. Till slut klagade jag inför Herren. Du som skapade så sköna ting i stoft, kan du inte göra någonting med de här strumpbyxorna? Nästan omedelbart drabbades jag av insikten att jag släpat på mycket värre saker i livet än ett par strumpbyxor. Jag har dragit runt med skuldkänslor, med ångest, med fruktan och med skam. Herren påminner mig att allt detta var mycket mer oattraktivt och distraherande än nerhasade strumpbyxor. För det hindrade andra människor från att se hans närvaro och kraft i mitt liv. Jag borde ta itu med smärtsamma upplevelser i det förflutna, för att kunna leva helt och fullt i nuet och se framåt. Ursäkta mig, men vad släpar du på? Kom med det du har. Och då tänker jag så här. Du har en gåva. Du har en gåva i ditt liv som du har fått ifrån Herren. Och gör Herren? Jo, han plussar på sin nåd. Och då kan vi nästan säga, här har vi nådegåva. Nu vill jag inte förminska det att det här är specifika gåvor vi får. De finns uppräknade och vi går inte in på det, är ett stort område så vi går inte in på det idag. Men det är nog också så att Herren inte gå förbi mig som person, utan jag har gåvor, saker som han har lagt ner i mig vid födseln, och sen plussar han på nåd till det. Pojkens 5 bröd, det blev ju inte 100 middagar, det blev liksom 15 000. Fattar ni Herrens nåd? 15 000 pers. Fattar ni hur stor Guds nåd är? Och så glömmer jag att det kan han göra i mitt liv. Och så glömmer jag att rensa ut det jag behöver ta bort ur den där korgen. så att det kan lysa. Och så tänker jag, jag ska först läsa ett citat. Nils Tekt, jag har en bok hemma om den helige ande. Nils Tekt är en gammal missionsförbundsteolog. Och han har ett citat från Levi Petrus. Jag tyckte detta passade väldigt bra. Så här skriver Levi Petrus. Vi bör söka oss tillbaka till vad fiskarna från Genesarets sjö fick uppleva när de undfick andens gåvor. De naturliga begåvningen hos människan är de kärl, alltså kärl, korg, du och jag, i vilka Gud nedlägger de andliga gåvorna. Den som skapat oss och som lagt ut planen för våra liv är samma person som döper i den heliga ande och meddelar de andliga gåvorna. Det har förefallit mig många gånger som om den andliga nådegåvan endast varit en utomordentlig stegring av en hos personen förut befintlig naturlig utrustning. Fina ord, lite gammaldags, men hör ni, en naturlig stegring att Herren plussar på sin nåd från de här fem bröden till middag för så många tusen. Det vill han göra. Och här kan inte jag ta åt mig äran. Jag kan inte göra någonting. Jag kan bara fungera och så säga till Gud. Kära gode Gud, fyll på. Och det är väl här jag inte är tillräckligt länge. Och jag tömmer inte heller ut tillräckligt ofta. Vi pratar om väckelse ibland och vi ber om denna väckelse. Är det så att väckelsen ska gå över dig och mig och börja med våra hjärtan? För det är ju så. Det som rör mitt hjärta kommer att röra andras hjärtan. Då måste det börja med oss innan det når dit ut i deras hjärtan. Det måste ju börja här. Det måste ju börja här. Gud, rör vid mitt hjärta. Plussa på din nåd i mitt liv och hjälp mig att tömma ut det som inte ska vara där. Varenda dag. Varenda dag. Du kan. Du är viktig. Du har en plats i Guds rike. Och utifrån de gåvorna, de vi är, det liv vi har, får vi vara med och verka och ge liv. Kom med det du har, men släng bort det du inte behöver. Amen. Vi ber tillsammans. Vi tar en stund i bara stillhet, tystnad, där du får höra Herren prata med dig. Herre, använd mig. Hjälp mig att tömma korgen varje dag. Hjälp mig att hålla upp den, att stanna upp och lyfta den upp mot dig varje dag för påfyllning. Låt väckelsen gå över våra liv och låt oss börja fungera och fortsätta fungera. Du har ditt ansikte vänt till församlingen och församlingarna här idag, nu. Och du säger, jag älskar er. Tjäna mig och jag ska plussa på min nåd. Amen.